Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard. Och SAS Eurobonus är ju flygbolagets SAS lojalitetsprogram. Och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor. Och just nu, fram till den 5 maj, så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasyourbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket Tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Det är ju anledningen till att jag rekommenderar alla att starta företag, för det är en fantastisk erfarenhet oavsett om det går bra eller inte. Och det är ett utlopp för kreativitet, för att växa, och det kan ge liksom en ekonomisk uppsida även om man bara tjänar lite pengar.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 266. Mm. Och idag så blir det sånt här avsnitt som jag egentligen älskar.
Du älskar alla avsnitt. Ja, men detta var du väldigt passionerad kring.
Ja, men idag kommer det nämligen handla om företagande. Mm. Och framförallt i början av ett företagande. Men mycket av det vi kommer prata om ger liksom både inspiration till den som vill starta företag. Men det är även så sjukt mycket matnyttigt för den som redan har företag. Mm. Och det som jag tycker är så roligt är att det är en lyssnare, liksom Monica då, som bara hörde av sig på mail och så här: hej, jag har lyssnat på några av era avsnitt och skulle kanske vilja starta eget, liksom, kan inte göra ett avsnitt. Och så var jag så här, ja men jo, det kan vi göra, men jag tycker alltid det är svårt. Men sen återkom hon med massa frågor och jag älskar det här, du vet, så här, jag hade gjort så gärna så många fler avsnitt med liksom den vanliga personen som sitter där ute och har sina funderingar kring ekonomi eller något sådant. För det är alltid så enkelt att bjuda in en professor eller förvaltare liksom som har varit med. Mm. Medan just det här när det blir den här interaktionen som vi har i forumet men som också här nu blir liksom i detta avsnittet.
For real. Liksom.
For real, ja. Så att sitter du där ute och har en fundering eller fråga precis som Monica, så jag hoppas att liksom ta möjlighet, ta kontakt med oss, ta mejla eller skriv i forumet, för att jag tror ju verkligen på det här rika tillsammans. Liksom att för mig är ju drivkraften så här, tänk att få vara en liten del av hennes företagarresa. Tänk om detta ger upphov till att hon nu startar företag och sånt. Så jag blev så entusiastisk. Så att jag tänker att vi behöver inte prata så mycket om liksom alla företagstips och sånt kring försäljning, prissättning, hur man kan tänka kring outsourcing, passiva inkomster, liksom bokföring och sånt i företag, utan det kommer här. Så jag tänker att vi släpper på det här med Monica direkt.
Vi kör.
Varmt välkommen till Rika Tillsammans, Monica. Och detta ska ju bli ett jättespännande avsnitt, för att det är så att vi får ganska mycket läsarfrågor, och ibland så är det så här, skulle ni inte kunna göra ett avsnitt om till exempel företagen, eller skulle ni inte kunna göra ett avsnitt om det? Och många gånger, jag har en idélista där jag skriver ner alla de grejerna, men mitt standardsvar är så här, det är mycket större sannolikhet om vi hjälps åt. Och Monica, du skickar ett sånt med till mig, bara hej, liksom så här, jag är intresserad av att starta eget, jag har gått på liksom Handelshögskolan och jag har lite så här funderingar som jag skulle vilja ha din input på. Och så här, skitbra, detta kan vi göra ett avsnitt, kan du inte skriva några frågor? Och sen skickade Monica tillbaka så här frågebatteri med så här 20-25 frågor på så här, gud vad roligt! Och sen så tog vi kontakt där och så sa jag så här, vet du vad, vi ska inte ha något samtal innan, utan vi tar det i podden direkt. Så att nu är vi här. Så välkommen Monica.
Tack. Vilken ära att få vara med.
Ja, det är vårt. Det är vi som är tacksamma, för jag vet att du har lyssnat på oss och sånt. Ja. Men kan du inte ge lite så här bakgrunden? Liksom så här, vad gör du liksom idag? Vad är de här tankarna som har fötts kring företagande?
Ja, som Monica heter jag då. Jag bor i Stockholm och jobbar inom marknadsföring och försäljning på ett techbolag. Och jag har gjort det i princip på olika techbolag, men sen jag tog examen från Handelshögskolan och har väl alltid drivits av prestation och nästa sak. Så jag fick bra betyg på gymnasiet och sen var det nästa grej om man pluggar ekonomi. Vilken är bästa skolan? Jo, men Handels. Okej, då söker jag in där, kom in där. Sen var det, var ska man jobba? Och jag ville inte bli investment banker eller management konsult. Jag kommer ihåg när jag började på Handels så var det alla ville bli det. Och jag kommer ihåg att jag ringde hem till min pappa och frågade, vad gör en investment banker? Och vad gör en management konsult? Och så förklarar han lite. Han bara, varför frågar du? Alla vill bli det här.
Precis.
Så det ville jag inte bli. Och då tyckte jag, marknadsföring och försäljning, det verkar kul, för det jobbar man med människor. Och sen lite på ett bananskal halkade jag in på techbolagen. Och det har gått bra för mig och jag är duktig och jag tycker det är kul att sälja. Men de senaste åren och i princip pandemin accelererade nog de tankarna ganska rejält. Är att jag lever lite grann med en känsla att jag har mer att ge till världen och till mig själv också. Och tycker det här med att bygga bolag skulle vara kul. Mm. Inte bara för att det är roligt att driva bolag, men just det att jag har en dröm om mer frihet, bygga ett, kanske ni som inte är det begreppet, eller jag kommer inte ihåg exakt vem, men det här fuck off-kapitalet. Få mer tid att utveckla andra intressen och få mer tid att vara i naturen och ja, leva helt enkelt.
Ja. Nej, men precis, och det där handlar ju precis, tror jag många som har startat eget eller så, att det handlar både om liksom den här önskan om frihet, önskan om kreativitet, önskan om att få bestämma själv, önskan om att få skapa. För att det där kan jag liksom ibland nu, alltså mina kompisar har ju sagt till mig, Jan, du är totalt oanställningsbar i dagsläget. för att jag är så här, vet, om jag har en idé som jag verkligen tror på, så vill jag verkligen så här genomföra den, eller testa genomföra den. Sen behöver det inte bli någonting, men jag vill ha möjligheten. Och så tänker jag mig så här, du vet, skräckscenariot, så här, tänk att ha en chef som man går till och bara så här, nej, ja, detta är en riktigt dålig idé. Eller, nej, denna budgeten går, eller denna idén går inte i linje med vår strategi. Eller så här. Mm. Alltså jag hade ju liksom så här lite dött inombords. Mm. Liksom. Så
att, det händer nog, förlåt mig, det händer nog att folk gör.
Ja,
eller lite grann ibland.
Ja, eller säga så här, nej men jag skulle vilja ha semester den veckan. Nej men det går inte för det passar inte ihop med resten av planeringen.
Nej, precis.
Liksom. Så att, sen ska jag inte måla upp, det ska vi också prata om, att företagen är inte bara en dans på rosor, utan där finns ju andra typer av utmaningar. Men jag är ju liksom en stark förespråkare att liksom så här, men testa. Liksom så här, man kan ju alltid gå tillbaka. Alltså till det man gjorde innan. Så att, superspännande.
Ja, ja. Nej, och sen varför jag hörde av mig till er egentligen, för att då har jag liksom haft den här drömmen, men alltid varit en dröm som att men det vore kul att bestiga Mount Everest. Men alltså, nej, det går ju inte, för det är alla de här rädslorna och tankarna, och du kan ju inte, och det är så himla svårt att driva bolag, och man måste jobba dygnet runt, och man har aldrig en ledig stund. Och sen, nu ska inte jag generalisera så, men jag kommer göra det ändå, att jag tror att det skrämmer också många kvinnor. För vi hade, jag kommer ihåg, en kurs om entreprenörskap på Handels. Och då var det ett stort bolag som grundarna hade gått där, som kom och berättade om sin framgångsresa. Mm. Och då visade de upp en sån här bild där de satt i någon källare, helt svettiga. Och vi satt i den här källaren dygnet runt, gick inte ens hem, duschade inte. Och liksom, så här har vi på i 3 år. Och sen blev det...
Och men det är en sån här krigshistoria som män brukar tycka om att dra. Det finns ju gott om kvinnliga entreprenörer som Handel skulle kunna ta in nu.
Ja.
Som kanske inte berätta att de sitter svettiga i källare.
Nej, det är inte det är någon merit.
Nej, det är liksom inte den som är den stora
meriten. Bland män så kan det vara liksom så lite så här macho. Wow, du vet, det är så här founding story. Liksom.
Ja, precis. Men när man själv sitter där som 20-åring... och osäker och rädd inför det mesta, då är det så här, nej men jag ska nog gå den där managementkonsultvägen istället.
Ja.
Så att då tänkte jag så här, nej men istället för att sitta med alla de här rädslorna själv, för jag är också en lite sån själv är bäst dräng och tycker det är svårt att fråga om hjälp. För det är också lite där ens osäkerhet kommer fram. Så tänkte jag, nej men nu frågar jag någon, och jag har inte så många i min närhet som driver bolag. Min mamma är lärare och min pappa har liksom varit anställd. Så att, hemifrån är också lite där, men det är bra att ha ett jobb. För då får man ju faktiskt lön och pension och allt det här varje månad. Så därför tänkte jag lyssna på er podd, och innan jag fick ordning på min privatekonomi så trodde jag att privatekonomi var jättesvårt och jag hade inte koll på begreppen. Men så lyssnade jag på er och började göra som ni sa. Och det gick jättebra. Och nu tycker jag inte alls att det är svårt. Så det är, men jag testar att mejla.
Ja.
Ja, men jag tycker så högt, Tassian.
Ja, men precis. Ja.
men jag tycker, roligt att du säger det.
Ja, och jag tycker också det är så här fantastiskt. Bara, men jag är lite så här osäker och sånt. Så att, men jag mejlar in till en stor podd och sen så gör vi ett avsnitt om företagen. Det är lugnt. Det är liksom så att, ofta är som man är ofta modigare än man tror. Så att, liksom. Nej, men shoot. Alltså, för jag vet att du hade massa bra frågor. Och sen ska jag också säga så här, redan liksom lite så här disclaimer. Alltså så här, när det gäller företagande så är det så olika, och jag tror att tricket med företagande, det är att skapa det efter sina förutsättningar, efter sina mål. Så att jag vill verkligen också säga så här, att lyssna gärna på fler, för att vi sitter inte på facit, utan det du kommer få från oss och du som lyssnar på det här också, är ju att jag och Karo är ju mer vad man skulle säga så här, livsstilsentreprenörer. Men att vårt företag finns där för att vi ska ha ett bra liv. Vi har ingen ambition att bygga nästa Spotify, vi har ingen ambition att ta in kapital, vi har ingen ambition att göra någon startup eller liksom liknande. Så att pratar man, hade man tagit in liksom Daniel Ek eller liksom någon av de här, du vet, Spotify eller Klarna-grundarna, så kommer de säga helt andra saker. Men där beror det också på. Så att jag vill bara säga så här, vårt svar är inte rätt svar, det är ett svar.
Men det är bra du säger det. Det beror ju helt på vilket bolag man känner att man vill bygga efterhand.
Ja,
liksom,
ja, och vad målet. Så att det som är liksom så att lite rubriken skulle jag säga för liksom oss, det är ju så här, okej, men hur kan man ha ett företag som bidrar till ens rikare liv? Där det liksom kanske är så här att nej, men nu tycker jag inte detta är kul. Nej, men då blir, det blir liksom inget som man kanske säljer en stor exit på. Men man har en, liksom ett fantastiskt gott liv, och för att liksom företaget gör det möjligt för mig att leva på det jag för tillfället tycker är kul och spännande. Liksom. Så att,
ja, det var... det, ja, men det är jättebra att du säger det, för det är också det, det som jag är lite ute efter. För det finns de där Spotify-historierna finns där ute så mycket. Det är de man hör, för de är coola och roliga och ja, intressanta att lyssna på. För det är ju en bra story.
Ja. Men vet du vad, och där är också en sån här grej som jag ibland tänkte på, för att jag läste en artikel om Warren Buffett av en av världens rikaste män, och skrev författaren så här: anledningen till att alla känner till Warren Buffett är för att det är en sån extraordinär historia. Hade det funnits tusentals Warren Buffetts så hade det ju inte varit intressant, och då hade ju inte folk känt till dem. Så att jag vill bara visa liksom så här att vi hör talas om Storytel och Klarna och Spotify och alla de här. Då tänker man så här, det är bara att starta företag och liksom så kommer det jättestort och lyckas ju inte, så är jag dum i huvudet. Men man tänker inte liksom att nej, men du vet, det finns 99 000 företag som inte blev någonting, som man aldrig hör någonting
om. Men som är små, jag tycker det är superbra det du säger nu, för att vi måste ju ändå, eller vi måste inte, men vad kul ändå att kunna berätta historien om det lilla livsstilsentreprenörskapet.
Ja, som inte behöver omsätta miljoner. Liksom.
Nej,
ja.
Det finns många sådana historier också, men de...
Men de är liksom inte extraordinära att de får liksom det spacet. Och det är därför jag älskar liksom att du tackade ja, Monica. Att liksom så här, men låt oss kasta ljus på liksom, ja, men du vet, dina funderingar som står i starten och liksom prata om det här lilla företagandet. Och när jag säger lilla företaget, det betyder inte att det är litet eller att det inte är seriöst eller att man inte kan tjäna pengar på det. Alltså det är ju bara, alltså, det är inga hemligheter, det är bara att slå våra bolag på allabolag.se i Sverige sånt offentligt. Vi har ju liksom gjort en vinst på 1 miljon eller mer de senaste åren, så att det går att tjäna bra med pengar, men det kommer aldrig bli en så här fantastiska företagaren Jan liksom i DN, eller det kommer inte bli något gasellföretag, det kommer aldrig bli Dagens Industri om, ja, om ni fattar. Liksom,
så vi tar den diskussionen idag om det lilla. Eller hur man kommer igång,
kan tänka och do's and don'ts och erfarenheter och så.
Perfekt.
Ja. Så shit, jag lämnar ordet, pekpinnen till dig, Monica, så får du ställa det du tycker är mest intressant och det du vill veta.
Ja, absolut. På tal om att komma igång, vi kanske börjar lite enkelt. Hur ska man tänka när man väljer bolagsform? För det finns också många svar på, har jag förstått.
Ja, men så i korthet, då kommer jag återigen subjektiv åsikt. Pratar med alla så kommer kanske inte alla hålla med, men så här tänker jag. I Sverige så är det framförallt två bolagsformer som är primära när man ska starta. Det är enskild firma och det är aktiebolag. Och jag brukar säga så här, för 10 år sedan, 15 år sedan, så var det jättestor skillnad mellan enskild firma och aktiebolag, och då brukar man rekommendera enskild firma för att steget var minst. Du behövde inte liksom ha revisor, skulle du ha ett aktiebolag så krävdes det att du satte in liksom 100 000 i kapital. Och här ska jag bara göra ett litet sidospår. När vi nu kommer att prata att man måste sätta in pengar, så tror folk ibland att det är en utgift. Men det är det inte, utan du sätter in då till exempel i dagsläget 25 000 och så får du aktier för de pengarna, men pengarna har inte försvunnit för de är kvar i bolaget, så det är liksom bytet. Och förr var det 100 000 och då kunde inte folk liksom ha råd att liksom ens sätta in pengarna för att starta det här bolaget, så då brukar man rekommendera en enskild firma. Men sen efterhand som det ligger i statens intresse att vi har företagsamhet i Sverige, så har man sänkt kraven. Och idag så är liksom, jag skulle säga att liksom kraven på en enskild firma och aktiebolag är i princip identiska. Du måste göra bokföring, du behöver inte ha revisor. Ja, du behöver göra ett bokslut i aktiebolaget som du inte behöver i den enskilda firman. Men det är typ liksom den enda nackdelen för aktiebolaget. Sen kommer alla fördelarna med att ha ett aktiebolag, och där jag tycker den största fördelen är den som är mest underskattad, och det är att du får en total separation på din och företagets ekonomi. För att när det har gått åt helvete med folk som har startat nya företag, så har det oftast skett genom att de har haft en enskild firma, och i en enskild firma så är du och ditt företag samma sak. Så att du har liksom, när du loggar in på din internetbank så loggar du in på dig själv, och så har du ditt företagskonto där, och du kan mer eller mindre föra över pengar fritt. Och så blir det liksom jävligt stökigt.
Du menar alltså i ekonomin?
Att ekonomin, man inte det blir jättesvårt. Liksom,
sina transaktioner.
Ja, kanske. Precis. Och, så att det blir ihopblandat. Men genom att ha ett aktiebolag så blir det en egen juridisk person. Där finns liksom så här, om du ska skjuta till pengar till bolaget, ja, då blir det ett lån till bolaget. Blir det ett lån till bolaget så kan bolaget betala ränta till dig. Alltså det blev superstrukturerat. Tydligt, ja. Det blev tydligt, det blev enkelt. Att detta är företagets pengar, detta är mina pengar. Och sen finns det en massa skatteeffekter, men det är inte så intressant när man startar. Att liksom nackdelen med enskild firma är att allt klassas som lön. Så gör du liksom, tjänar du jättemycket pengar så måste du ta ut allt som lön, och det är ganska hög skatt. Medan i ett aktiebolag så kan du säga, men detta är min lön, de andra pengarna är kvar i bolaget. De tar jag till exempel som utdelning, eller de tar jag ut i framtiden. Så att min röst faller ju i 99 fall av 100 på att man ska ha ett aktiebolag, just för att liksom separera det. Och ibland har jag till och med mina kompisar, har vi liksom skojat om så här, fan, du borde inte få starta en enskild firma förrän du har drivit aktiebolag i ett par år. Så att du liksom klarar den här ihopbladdningen av enskild, alltså pengarna medan det är privat och enskild firma.
Ja, det där är jättebra att du säger, för det är faktiskt en av rädslorna som jag, när jag har pratat med vissa kompisar som är just det. Nej, men det är så stor ekonomisk risk att starta eget i början, för att just den här separationen mellan din ekonomi och företagsekonomi. Men då antar jag att det är enskild firma som de då har haft i.
Ja, de flesta har ju liksom så här, för att pratar man med, så säger folk, ja men starta en enskild firma, för sen utgår de så här, ja men då sätter man sig in i reglerna och ja visst det gör man, men jag tänker att det ibland är vissa saker bättre att ha strukturellt. Alltså så här, nej men detta du vet är en annan inloggning, det är liksom ett annat konto, det blir liksom en väldigt tydlig överföring från mig till bolaget. Och sen... Och det var någonting mer jag skulle säga. Jo, och när det gäller risk så är det ju dessutom att ett aktiebolag är ju en egen juridisk person, så den tecknar ju avtal etc. Så att liksom, ja, worst caset i ett bolag är att så länge du inte har brutit mot lagen eller uppenbart haft uppsåt om att lura någon, så kan du sätta bolaget i konkurs och så är du skyddad från
din egen ekonomi.
Från din egen ekonomi, din egen person. Sen är det liksom, där är regler kring det där, men liksom det är vad som har varit intentionen när man gjorde aktiebolag, för att man fattar denna risken att ja, men jag vill starta ett företag, jag vill testa mina vingar, men jag ska inte riskera hus och hem och familj om det inte funkar, för att då hade ju ingen startat företag och det hade ju varit kast för staten, liksom, eller för samhället, för att man vill ju ha entreprenörskapet.
Precis.
Så jag röstar på aktiebolag, och det sista jag ska säga där också, den reella kostnaden för ett aktiebolag, det är 1900 kronor när du startar. Alltså det är avgiften som går till myndigheten. Det är liksom det. Förlåt, jag brinner för det här. Nu kommer massor.
Nej, kör på.
Och då brukar vissa också säga, det är så svårt att starta, man ska köpa ett sånt här bolag, och så är det tjänster som säljer så här, här får du ett bolag för 7000, det är startat och allting. Jag är så här, alltså de svenska myndigheterna, Bolagsverket, Skatteverket, alltså det är de myndigheterna med bäst kundtjänst i Sverige, bäst hemsidor. Alltså så här, att starta ett aktiebolag, man går in på en sajt som heter verksamt.se, man loggar in med sitt bank-ID och sen är det på allvar så här, man trycker nästa och man väljer standardval på allting, för det går alltid ända efter, och sen kommer man till den absolut svåraste frågan, och det är så här, vad ska bolaget heta? och jag skojar inte, men liksom när man har gjort detta ett par gånger så inser man så här, fan, det är det svåraste, för man ska skicka in liksom så här ett eller två eller tre alternativ, och där kan man ju vara...
Det ska skilja sig från bolag som redan finns.
Ja, precis. Så att där brukar ofta tricket vara så här, antingen ta sitt namn eller i Stockholm AB eller något sånt. Men där skriver man 3-4 liksom, förslag. Roligaste bolaget jag sett eller hört talas om, det var någon så här redovisningsbyrå i Stockholm som hette Svarta Pengar AB. Jag var så här, märkligt att det gick igenom. Liksom. Ja.
Ja.
Var det svar på din fråga?
Ja, tydligt noterat. Tack. Det var mycket tydligare än att kunna hitta någon annanstans.
Det var bra.
Sen nästa steg då. Mitt mål är lite grann som vi pratade i början, att kunna leva på företaget, ja, helt enkelt.
Förlåt. En grej till ska jag skicka med.
Ja.
Eftersom vi spelar in detta i typ slutet av augusti, så är tipset, gör detta innan årsskiftet. Alltså man ska göra detta så fort som möjligt, för att det finns något som vi kommer kanske in på sen med utdelning. Om du gör detta innan årsskiftet så kommer du få liksom det som alla företag pratar om, så här utdelningsutrymme. Alltså att man får ta ut pengar till lägre skatt. Och gör man detta innan årsskiftet så får man liksom ett extra utdelningsutrymme för det innevarande året. Är du med? Okay, så att om du säger så här, men detta är en jättebra idé, jag gör det i januari. Nej, gör det nu så att du är med över årsskiftet, för då får man ett extra utdelningsutrymme och det sparar man pengar på framgent.
Okej.
Det är sådana knep som man tänker så här, det finns säkert tusentals, så jag vet inte allihopa och det kanske jag förlorar pengar på. Så. Men man ska inte tänka så.
Och grejen är så här, där finns många vi nördar som är liksom sådana här, vi kan prata om skatteoptimering och sånt sen också. Man ska betala skatt, man ska göra rätt för sig, men man kan utnyttja de reglerna som finns. Liksom. Förlåt.
Ja, men jättebra tips och bra att du sa det, Caroline, för det var min babbe. Men det måste ju finnas tusentals sådana små.
Ja, men det är fint. Men det är så här, starta det själv, gör det så fort som möjligt, var inte rädd. Och man sabbar aldrig något, utan man kan alltid fixa allt i efterhand. Yes, shoot Monica, jag ska vara tyst.
Mitt mål är inte att bygga nästa Spotify, utan just ha ett bolag som jag kan leva på, helt enkelt. Och som går runt och löser allt. Men när man kommer igång, hur finansierar man det på bästa sätt just i uppstartsfasen? Ska man ha det lite som en hobby vid sidan av och leva på sin lön eller sin andra inkomst, eller starta eget bidrag eller ta in kapital, eller, och sen därifrån då, hur börjar man?
Ja.
Hur kommer man till en stadie där man tjänar pengar?
Nu kommer det också vara så här, nu kommer subjektivt svar och pratar du med någon som är på startup-scenen så kommer de säga något helt annat. Jag är liksom uppväxt, jag hade en farbror som heter Claes-Erik som var 60, som jag hade som mentor, som hade varit småföretagare sedan typ 50-talet. Och jag hade den här frågan, så du vet, då hade jag gått på universitetet och där skulle man göra startups och söka stipendier och sådär. Och han sa så här, man säljer. Man säljer. Alltså så här, alla företag ska tjäna pengar, och man tjänar pengar genom att sälja en tjänst eller en vara eller produkt. Man skapar värde för sina kunder. Skapar man värde för sina kunder så kommer allt annat att lösa sig. Liksom så att jag har liksom så här, jag gillar ju det här att skapa värde, sälja. Men det tar ju ofta tid innan man bygger upp sin kundbas, innan man har hittat kunderna, innan man har någon att skicka faktura till. Så där brukar jag säga liksom att det viktigaste liksom rådet efter man har startat bolaget är så här, sälj skinnet innan björnen är skjuten. Och det är precis tvärtom mot vad man brukar säga, sälj skinnet innan björnen är skjuten. För att om man då fokuserar på sälj och liksom att sälja, för att då vet du så här, om du inte får skinnet sålt, ja, då behöver du inte skjuta björnen. Och liksom, om man liksom springer runt och skjuter en massa björnar.
Vad kan det vara då? Är det att skapa material?
Ja, men jag vet, göra liksom visitkort, utveckla en utbildning, skriva en bok, ta fram en maskin, bygga någon affär. Alltså du vet, så här, allt det där som inte är försäljning och som är krasst. Om vi tittar på Sverige, så Sverige har alltid varit ett producerande land. Vi har haft råvaror, vi har alltid liksom kommit undan med Att vi liksom så här, vi gör först och sen tycker vi så här som Ericsson på 2000-talet. Om vi bara gör en tillräckligt bra telefon så kommer den sälja sig själv. Mm. Och sen skrattade de åt liksom Apple när iPhone och så här, den har ju för fan inte ens några knappar. Och liksom sen rest is history. Mm. Så att jag är liksom så här, hellre vara duktig, liksom försöka sälja, att träffa kunderna, att få de där nejen som man får i början så att du får feedbacken. Vad är det kunderna vill,
ja, vad vill de ha?
Vad vill de ha? Mm. Vad är de beredda att betala för? För det sparar dig så mycket tid och det sparar dig så mycket onödiga kostnader som annars hade blivit sunkkosts. Jag är alltid så här, jag säljer alltid in en utbildning först. Liksom jag berättar om så här, detta kommer vara en jättekul utbildning, vi kommer göra de här, du kommer lära dig. Jag har inte tagit fram en enda slide, jag har inte liksom gjort några liksom program eller någonting sådant. För att om jag inte ens får liksom 20 intresseanmälningar, då hade det varit helt meningslöst att lägga den tiden på att ta fram kursen. Är du med?
Så att
liksom istället för att fundera på liksom så här, och alla grejerna och hyra kontor och liksom allt det där, sälj först eller var ute och träffa kunderna först och få deras feedback. Och sen kan man ju liksom göra det på olika nivåer. Alltså att vissa har till och med sagt så här, jag kommer starta eget om 6 månader. Då kommer jag bjuda, kan du tänka dig köpa detta om 6 månader? Och då kan man till och med få ett avtal eller på det här. Ja men du vet, då är man ju home safe. Alltså då behöver man ju inte ens riskkapital, för skulle man då behövt att man har massa kunder och man behöver köpa en maskin, då kan man gå till banken och säga, titta jag har 6 kunder, de har skrivit på detta avtal att jag behöver ett lån för maskinen. Medan om man går till liksom så här, jag har en idé, jag vill bygga denna maskinen, så går man till en riskkapitalist och säger, jag behöver 1 miljon, då kan man säga så här, ja men vet jag, tar en risk för jag vet inte om du kommer få detta sålt. Då vill jag ha halva ditt bolag för den risken. Så att jag är ingen stor fantast av externt kapital för att man brukar, jag gillar den amerikanska beskrivningen av riskkapital som säger så här att liksom riskkapitalister, de är som hajar i en egen pool. Det går bra att ha dem där så länge man inte blöder eller de är hungriga. Det är liksom.
Men
så är det. Och liksom, och man ska alltid, behöver man ta in kapital, för ibland så har man en typ av verksamhet som måste ta in kapital, ja men då ska man vänta så länge som möjligt innan man gör det. Men ett livsstils, jag ser liksom inte, alltså behöver man ta in kapital i ett livsstilsföretag, alltså det är om man behöver liksom någon maskin eller liksom något sådant. Men då ska man ha ordrar i förväg. Liksom.
Men det här är jättebra också som Claes-Erik sa. Och du har ju liksom paid it forward till mig när jag skulle starta företag,
ja.
John. Och då fick jag liksom, för jag ville jobba med kommunikation och kommunikationskurser för forskare på universitetet. Och då fick jag liksom försöka och fundera ut vad jag ville att de skulle lära sig. Och sen fick jag kolla så, är ni intresserade av att ha en sån här kurs? Och så sa de, det kan vi nog vara. Och jag hade typ inget material.
Ja.
Så då fick jag liksom gå hem igen och producera någonting liksom som kunde verka vara en kurs.
Men då visste du att de var intresserade av
skinnet? Jag visste att de var intresserade av skinnet, ja. Och sen så visade det sig också att då, för att kunna liksom använda det materialet som jag ville, så var jag tvungen att ta en kurs för att vara licensierad tränare liksom inom den själva, vad ska man säga, metoden. Och då fick jag lägga 12 000 på det. Så att jag hade ju liksom, alltså det var, jag tyckte det var jättesvårt. För att där hade jag en kostnad som jag behövde ha innan jag kunde liksom säga så här, men jag är licensed trainer.
Ja, men då visste du att du hade ju deltag som ville
jag
göra
det.
Så att det är liksom så att sälj skinnet innan björnen är skjuten. Och det är därför jag också blev så glad, för att liksom så här, det har varit mycket svårare möte om du hade sagt så här, jag hatar försäljning, jag vill bygga min elektroniska apparat.
Kanske uppfinnare.
Ja, och det där är också en sån sorg jag har i Sverige, liksom att vi lite ser ner på försäljning. För att jag tror att de flesta av oss tror att försäljning, vi har bara mött dåliga säljare som handlar om att försäljning ska vara övertala eller argumentera. Att vi har aldrig tänkt på att liksom en bra försäljning, det är så att jag löser ditt problem som du tjänar på, och samtidigt så tjänar jag och kundens kund tjänar på det. Så att det är ju win-win-win. Men det kan
har varit en resa för mig också att komma dit, att jag jobbar med försäljning. Länge hittade jag på några andra, med konsult eller kundansvarig eller en massa andra titlar. Men sen, jag tror det var Tony Robbins som jag lyssnade på någon föreläsning med honom som sa att sales is service.
Ja.
Mm. Då blev jag så här, bara identifiera mig med det. Bara, men gud, det är ju så sant.
Ja.
Att det är att hjälpa. För att du sitter på en jättebra idé. Eller som i ditt fall, Caroline, att du hade liksom en idé som väldigt tydligt kan hjälpa kanske studenter som inte har tillgång till det här i vanliga fall. Då är det ju det är resurslöseri att sitta inne på den kunskapen och inte ta den till,
ja.
till värdet. Så
det, ja, men det har varit en resa.
Ja, det är egocentriskt. Man kan dra det dit, Jan. Ja. Men Jan, du sa ju någon gång för länge sedan en sån här krass grej också som jag kommer ihåg, att man skulle liksom ägna 50% av sin tid åt försäljning och marknadsföring.
Ja.
Och det är rätt mycket tid som man lägger då. Och då kan det typ inte gå fel. För jag gjorde det ett par veckor. Det var så att jag blev överhopad av jobb. Jag måste bara vänta här nu. Jag kan inte hålla alla de kurserna. Och jag kan inte åka till Danmark den veckan. Alltså, funkade.
Ja, nej, men försäljning, alltså det är, alltså man behöver hitta glädjen. Och för de flesta är det en personlig resa. Att hitta, vad är försäljning för mig, att det är roligt, att försäljning för mig är precis som du säger, försäljning för mig är ju en inbjudan. Det här är möjligheten för dig att tacka ja eller tacka nej, det är okej, okay, liksom. Och vi gör detta tillsammans. Så du vet, jag var på ett företag, då hade de inte försäljningsavdelningen, utan då stod det så här inkomstavdelningen. Och jag tyckte det också var så sjukt kreativt, för att det handlar ju om försäljning. Men jag tänker så här, vi ska inte göra det till en försäljningspodden detta, utan jag ska hoppa tillbaka till din initiala fråga. Så hur finansierar man det? Där finns lite olika sätt. Jag ska säga, jag har aldrig, det var också så här, Claes-Erik, han lite så ner på folk som liksom så här, lite startade med liksom starta eget bidrag, eller för då sa han så här, vad vill du bli bra på? Vill du bli bra på att tjäna pengar, eller vill du bli bra på att söka pengar? Är med och liksom så att vi har ju typ aldrig sökt pengar, inte ens corona liksom tog vi. Men så att jag kan ingenting om starta eget bidrag, så jag lämnar det osagt, det får vara liksom ett blankt fält. Men så som jag har gjort, jag är lite så här riskavärs, så jag har ju alltid gjort så här att jag har haft ett jobb och sen har jag liksom alltid försökt starta det andra företaget på sidan, alltså på kvällar, helger. Så att jag liksom har kunnat sen trappa ner det andra och öka det andra, för då har jag liksom kunnat skicka mejl eller utveckla eller ta kontakt med potentiella kunder liksom på kvällar och helger. Och sen när jag då sagt okej, men sen vill jag om 6 månader vill jag gå över till detta, och då så har jag sagt det företaget jag har jobbat på också att nej, men titta här, nu vill jag göra detta, jag kommer inte lämna er i sticket, så kanske jag till och med, vet, i ett bästa fall så kan du få 50% kvar på ditt befintliga bolag. Och detta förutsätter ju att man inte gör konkurrerande verksamhet, såklart, för man får ju inte vara illojal mot den arbetsgivare man är. Där finns det ju speciella, vill man starta eget inom det som ens arbetsgivare gör, det finns jättemycket regler kring det där, så det rekommenderar jag inte. Men om det är något, en annan verksamhet som inte är relaterad, ja, men liksom, du vet, gör det så att det blir ett överlapp. För då minskar du den där risken med att det blir så här, jag jobbar 100%, sen slutar jag och nu ska jag starta eget från noll. Då behöver man i så fall ha räknat på den bufferten det tar, liksom, för att det tar ju lite tid att hitta kunder och få dem att tacka ja. Och där kan jag också säga så här, bara för de andra som inte är vana vid försäljning, det är stor skillnad för folk, det är väldigt enkelt för folk när man berättar om en idé för dem att säga så här, ja, men det låter jättebra, till att de faktiskt säger så här, men jättebra att du tycker att detta är en kul idé, kommer du köpa? Än med, så att liksom beviset du får, det är inte så här, ja, jag tycker detta är intressant, utan det är när de faktiskt anmäler sig eller signar upp eller liksom säger, ja, men vi skriver ett avtal eller ja, vi testar detta. Så att man vet. Men så skulle jag säga, ta in kapital direkt från början, det skulle jag nog avråda från. Alltså då ska det vara så här friends and family. Liksom försök så långt som möjligt inte ta in externt kapital, för det är snuskigt dyrt och du förlorar kontroll.
Bra, tack. Tydligt. På tal om det här med balansera försäljning mot att produktutveckla. Jag är väl lite av en perfektionist. och har väl insett att det är ett sätt att prokrastinera. Jag kan sitta och, ja men den här sliden eller den här grejen kan jag tweaka lite mer och lite, det är inte riktigt perfekt. Mm. Och det kan gå timmar åt att bara se till att det är liksom top notch. Ja. Hur vågar man liksom släppa någonting, eller hur ska man tänka kring det där liksom, att bara slänga ut någonting versus att sitta och göra det som sitt livsverk?
Alltså jag älskar ju resonemanget. I Riktsammansforumet så har vi en person som heter Jonathan Stolzenberg som pratar mycket om konceptet tillräckligt bra. Mm. Och då kommer han har jobbat inom Försvarsmakten och sånt, och där så var det mycket liksom så här, om jag ska lösa massa olika problem, om jag då har liksom den här uppsättningen med 10 problem, om jag lägger allt fokuset på det ena problemet, så kommer ju inte de andra 9 problemen bli lösta. Mm. Och blir inte de andra 9 problemen lösta, ja, då spelar det ingen roll att jag löste det första problemet, för att jag misslyckats i alla fall. Är med. Så att där får man ju liksom sen, alltså så här, lite vara ärlig mot sig själv, kanske ta hjälp av kompisar, så här, vad är det jag tycker är kul egentligen? Vill jag ha detta företaget? Vill jag skapa liksom de här möjligheterna? Är jag beredd att göra den växten? Eller vill jag sitta och pilla att detta är min hobby? Ja. Är du med? Så att det kommer ju liksom någonstans, för där blir ju liksom den här svårigheten kanske i steget att bli egen eller att starta företag, oavsett om man har anställd eller inte, det spelar ingen roll, är ju att det är ingen som kommer berätta för dig vad du måste göra. Mm. Utan man, och detta är sånt här super apropå tips, du ville ha såna här tips. Ett tips som många av oss, liksom som jag har i min omgivning, som har mindre företag, liksom även om man har anställda, så är det vi brukar kalla det för hattleken. Och hattleken går till så att man har liksom på sig liksom en imaginär hatt eller en riktig, och då är det så här, då ska man skilja på Jan, företagsägaren, alltså aktieägaren, Jan styrelse, Jan vd, Jan liksom utförare. För att fler än en gång så har jag hamnat i situationer där är liksom så här, Jan styrelse, eller på ett strategiskt nivå så borde vi göra de här grejerna. Men Jan arbetare tycker så här, jag har ju redan massor att göra, jag pallar inte. Och så blir liksom det strategiska jobbet blir liksom inte gjort. För att liksom, vem ska då göra det? Är du med? Och då blir det lite enklare att ibland liksom så här, chefen och, vill man bara ha två så brukar jag ibland tänka så här, chefen och arbetaren. Och där gäller det var liksom så här, har man arbetarmössan på sig, men var schysst mot chefen, gör det som chefen har sagt att ska göras. Och när du är chef, ja, då ska du planera resurser och resursfördela liksom, och var schysst mot arbetaren då också. Att ge arbetaren en möjlighet att lyckas
under dagen.
Under dagen i sin arbetsuppgift. Och där är också en sån här bra fråga, så här, sätter jag upp mig själv för att lyckas, eller sätter jag upp liksom så här,
för höga mål,
eller sätter jag för höga att vet, jag kommer misslyckas i detta oavsett. Och här är en kompis, alltså, är jättebra, du vet, som man bara berättar för, eller som kan ställa så här, ja, men vilken mössa har du på, är du arbetaren, chefen? Och oftast så upptäcker man att man har en preferens för någon av dem. Jag har en preferens för arbetaren. Jag gillar att göra jättemycket, men jag gillar inte det där liksom så här, att någon ska berätta eller planera eller strategiskt, utan jag vill liksom komma in på kontor och säga, vad har jag feeling för idag? Liksom. Men sen börjar chefen må så illa, så dåligt, så bara, nu måste vi göra detta.
Ja, det måste vara någon ordning här. Ja. Vad har du tänkt i det långa loppet egentligen?
Ja, men så här, nu måste jag betala den där räkningen eller ta tag i den där surdegen. Så att där är så här, chefen, arbetaren, metaforen är ganska schysst här.
Men jag tänkte en annan grej som jag upptäckte när jag hade företag. Det var ju att det är ju rätt mycket personlig utveckling. Att man måste utveckla sidor hos sig själv. Mm. Som man kanske inte tycker att man är så stark inom. Mm. Och en av dem är att göra för mig. Att liksom inte låta det gå så lång tid. Från tanke till handling.
Ja, du är ju bättre chef. Du gillar ju att tänka så här, detta strategiskt, så här skulle vi kunna göra. Och sen, men sen blir det liksom vår frustration.
Men jag tror, för jag kunde det, att träna upp. att det inte går så lång tid mellan tanke och handling till exempel.
Ja. Ja.
Och det som jag har märkt hos entreprenörer generellt, det är att det är så jävla snabba puckar.
Ja.
Man tänker en grej, sen står det är någon som redan ringer det samtalet.
Alltså, ska man vara taskig?
I helvete, hur snabba? Mm. Och man kan träna upp det.
Ja. Ska man vara lite taskig mot mig? Jag har ju det där. Alltså, du
är snabb som bara den.
Ja, du har ju ibland sagt till mig så här, jag funderar på Thailand. Du vet, då är jag på väg att boka biljetter. Och kanske så här, nej, alltså, det var bara en idé.
Kan vi bara brainstorma lite först?
Ja, jag vill bara prata om det här. Medan då är jag så här, men det är ju skitbra. Så att nackdelen med mig är ju att där blir ju massa shit done. Men ibland blir det fort och fel. Är med.
Mm.
Det andra sättet så Karo är så här, Karo går ju sällan ett steg i onödan, det blir väldigt ofta rätt. Jo, det har jag sagt
till dig. Jag går ju sällan ett extra steg i onödan.
Ja, och det blir oftast liksom rätt, men det kan ju liksom, från min värld så tar det ju så här en evinnerlig tid. Liksom.
Mm.
Så det kan vara ett helt annat avsnitt, jobba med sin partner.
Men. Det kan det vara, men som sagt, kontentan var att man kan träna upp sig att hoppa mellan de här hattarna och göra saker lite snabbare. Men jag tänkte på det där, varför du prokrastinerar.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Varför?
Mm.
Jag tror att det är, om man ska gå riktigt djupt, tror jag det är lite en rädsla av att lyckas.
Ja.
Vad händer om allt det här som jag faktiskt vill göra sker? Vad gör jag med den?
Ja. Vem blir jag då?
Vem blir jag då? Och då är det liksom lättare att sitta och drömma och...
För då har man ju kvar, och vet vad, och sen är det också så här, om man drömmer, då har man åtminstone kvar drömmen. För det är ju super, det har vi en lång diskussion om i forumen, så här, men för jag är en varm förespråkare, så här, men du vet, det du redan gör som du tycker är kul, det kan du tjäna pengar på, det kan ju bli ditt företag. Mm. Det är ju därför jag har 3-4 företag som är så här helt olika, för att de tillkom i olika faser då jag tyckte olika saker var roligt, liksom. Mm. Men då kommer många ha en jättefarhåga som låter säga, men om jag börjar jobba med det som jag har som hobby idag, ja, om det inte funkar, ja, då har jag liksom inte kvar drömmen, för då gick den i kras. Och då har jag inte ens kvar min hobby heller. Medan för mig är det så här, ja, men då skaffar man väl en ny, eller då gör man något här.
Ja, det är inte så blodigt. Nej.
Det är inte så blodigt. Och jag gillar ju så här ett och detta är också inte bara vårt företag, utan om vi har många livsstilsentreprenörer. Det är ju sällan idag där det började förr. Mm. Utan företagandet och företaget växer ju med en själv.
Ja, och behoven som man inte visste om där ute från början.
Ja. Så att svar på din fråga skulle jag säga tre delar. Så här, liksom, leken, chefen och arbetaren.
Mm.
Och liksom kanske till och med boka in, okej, nu är jag chefshatten, nu ska chefen ut på liksom spa och ha liksom kick-off med sig själv och göra strategisk planering denna helgen. Och sen på måndag är arbetaren på kontoret och då har chefen serverat en frukostfralla och liksom en kopp kaffe och liksom sådant. Så det är liksom ett sätt. Det andra är ju kanske vara lite mer rationell, liksom där Jonathan resonemanget så här, att nej, men du vet, det är en suboptimering att sitta och liksom försöka göra en grej perfekt och sen misslyckas med andra. Och det tredje tror jag också att du känner igen från försäljning tidigare, att tricket är att om kundens förväntningar är överträffade på 100, ja men leverera 103. Du får inget värde av att leverera 150.
Mm.
Liksom. Och sen ska jag vara också så här, detta låter väl kanske jättedumt, men det är så mycket mediokritet där ute. Bland företagare, bland liksom så här. Så om man bara gör lite bättre så får man ofta så mycket mer betalt. Så man behöver liksom oftast inte jobba dubbelt så mycket som någon annan för att få dubbelt så mycket betalt. Ofta räcker det som Tony Robbins ofta pratar om också, så här, 2 millimeter.
Mm.
Och då blir ju spelet, hitta de där 2 millimeterna som gör skillnad.
Mm.
Liksom. Och liksom hitta sina egna spel i det.
Mm.
Men vad jag också tänkte på är det där med att man är rädd för att lyckas.
Ja.
Mm. Det är ju att man fattar ju egentligen inte hur mycket bättre resultatet kommer att bli i slutändan än vad ens drömmar är.
Ja.
Alltså det är ju...
Men vi är skitdåliga.
Vi kan drömma och så, men vi fattar egentligen inte hur hög ribban är egentligen.
Ja.
Och hur högt man kan utvecklas med sitt företag.
Ja. Alltså, eller med sig själv.
Ja. Mm.
Precis. Ja. Ja, men verkligen.
Och det hoppas inte det skrämmer dig.
Nej.
Utan det är ju liksom bara så att det är...
Ja, fast Karo, det är så här, du utgår ju så 110 från dig själv. Du gillar utveckling, du gillar nyfikenhet.
Ja, men du kan väl inte säga att du inte har utvecklats under åren här med dina företag?
Absolut, men det är inget självändamål.
Nej, jag
gillar inte
utveckling.
Om jag inte hade
men
behövt
utveckling. Men du säger ju så. Mitt liv blev mycket bättre än vad jag hade trott.
Så här, jag ska ta ett exempel.
Det var det jag menade.
Vet du vad min stora frustration med Karolins företagande var? Det var så här. Karolin var så här, jag ska göra en kurs för liksom så här, kommunikation. Jag har liksom jobbat med föreläsningar i 10 år. Du vet, det tog mig så här 6, 7, 8 år att komma upp i att jag sålde en föreläsning för 40 000.
Mm.
Caroline frågade mig så här, vad ska jag ta betalt? Så säger jag till henne, men så här, jag tar betalt 35 000. Karo ringer till IKEA. Liksom så här, ja, jag kan hålla denna föreläsningen och sen, ja, jag vill ha 43 000 betalt.
Nej, det var det inte.
Ja, men det var ju på den nivån. Så hennes första föreläsning är där jag hamnade efter 8 år. Och sen så blev jag så här, Karo, skitbra, de var jättenöjda. Du vet, nu kan du sälja denna föreläsningen igen till massa andra företag. Du vet, så här. Och Karo var så här, nej, nu har jag gjort det, nu vill jag ta fram en ny föreläsning. Och jag var bara så här, nej!
Ja, men jag liksom kan inte göra samma om igen, det går inte.
Alltså det är typ vad andra företag gör.
Nej,
de gör
det.
Samma sak om
det.
Och om
igen. Ja, men jag...
och är ni med? Så där kommer ju det där livsstilsföretagandet ut. Så Caroline hade bara så här, skitbra, nu är jag färdig, nu vill jag inte göra det mer. Medan jag var så här, shit, vet, denna kan man affärsutveckla och sälja mycket mer.
Ja.
Så att, ja, det går, man får göra det till sin egen grej.
Absolut. Ja. Men jag gillar den bara för din kommentar där, att man ska våga ta emot det som kommer.
Ja.
För vi människor är ju duktiga på att tänka väldigt, väldigt, väldigt liksom, lite framåt.
Ja, ja, att, absolut.
Många, inklusive jag själv, är ganska hårt gillade i det här att pengar får man av sin arbetsgivare i utbyte mot timmar, arbetade timmar. Och lite grann som vi har pratat om redan, men det fina med företag är ju att det inte behöver kanske vara så. Och min fråga där är det här med passiva inkomster. Hur skapar man en verksamhet som i alla fall delvis tjänar pengar utan att man nödvändigtvis behöver sitta och jobba och lägga in timmar?
Jag skulle säga så här att det handlar väldigt mycket om att det där är en chefskonversation. För det första, liksom, att när vi har på oss liksom chefshatten att fundera så här, hur kan vi ta med det? Och där skulle jag säga så här, det är att ta betalt per timme, brukar jag säga, det är den enklaste formen. Det kan alla, liksom.
Mm. Mm.
Nästa steg, där börjar ju liksom bli så här, till exempel att försöka använda olika sorters av hävstänger. Till exempel att ha en konsulttimme med någon, ja men då kan jag ta 1 000 kronor eller 2 000 kronor i timmen eller vad det nu än må vara. Mm. Nästa steg blir så här, kan jag göra detta med fler samtidigt? Är med? Då börjar man komma till nästa, okej, men då kan jag hålla kanske en utbildning. Då kan jag liksom på samma timme kanske sänka den timtaxen. Men har jag 10 pers, ja, då kan 10 pers betala 500 spänn istället för att en betalar 2000 kronor för den timmen. Och då har jag tjänat 5000 kronor för samma timme. Är du med? Jag har skapat mer värde. Och det måste man alltid komma ihåg. I företag, företagande är skitkul och jättejobbigt för du får instant feedback. Gillar inte kunderna det så betalar de inte. Gillar de inte dig så tackar de inte nej till ditt erbjudande. Är du med? Och vill de inte gå din kurs, nej, då är det något fel på din idé kring din kurs. Alltså du får instant feedback. Och sen blir ju nästa grej, okej, men nu åker jag runt här och håller de här utbildningarna. Jag får liksom x antal pengar per utbildning. Finns det något annat sätt? Ja, men jag kanske skulle kunna digitalisera den. Då behöver jag inte åka runt och jag kanske kan ha ännu fler personer på den här. Och sen blir nästa så här, okej, kan man göra detta på något sätt utan att jag själv inte behöver vara med? Är du med kanske? Ja, men då kanske jag kan göra den liksom inspelad. Är du med? Och sen kommer nästa säga, okej, men finns det något sätt till exempel så att det är någon annan som hade kunnat betala för den här? Är det någons kunder som hade haft glädje av det här så att jag kan erbjuda detta till tusentals människor gratis? Men ha ett annat företag som betalar mig för att jag gör det. Alltså är du med? Så att jag skulle säga så här, det här med passiv inkomst, det är ofta om man låter chefen gå till jobbet och hela tiden ställa sig frågan, liksom hur skulle jag kunna affärsutveckla detta? Hur skulle jag kunna ta betalt på ett annat sätt? Liksom till exempel en konsult, ja, men istället för att ta betalt per timme, jag vill ha en del av den ökade omsättningen. Eller om jag går in som, jag har en kompis som jobbade som inköpschef som var sjukt duktig på att förhandla, älskade pruta. Liksom, de blev prutade överallt, pruta till mig i kassan på ICA, liksom, där min skamgräns gick någonstans.
Men det går.
Och, ja, det går. Men, och då var han så här, okej, men jag kommer att sänka era inköpskostnader. Om jag sänker dem med 10% så vill jag ha 25% av de 10%, det vill säga jag vill ha 2,5% på den inkomsten. Du vet, sänkte han då med 10 miljoner, ja du vet, det var 2,5 miljoner i ersättning. Och det hade tagit emot företag att betala någon 2,5 miljoner i lön för kanske 6 månaders arbete eller 3 månaders arbete. Men när företaget säger så här, shit, vi tjänade ju 7,5 miljoner på detta, ja, då är det ganska enkelt att betala 2,5 miljoner till den som gjorde jobbet. Är du med? Och där ibland så är det liksom vissa människor skapar ju den typen av värden på sina jobb, men de får ju aldrig betalt för det, för det är mycket smartare för företaget att betala 300 kronor i timmen per kollektivavtal. Eller liksom.
Alltså detta är ju så jävla mindblowing. Det är ju det som, jag vet inte vad folk fattar det, det gör de nog inte. Ja. Alltså när man skapar det värdet på jobbet, men man får absolut inte betalt på den nivån som värdet ligger på egentligen.
Ja, men så här, det är ju liksom alla företags liksom businessmodell. Alltså så här, som företag vill man ju betala så lite som möjligt för sina anställda och ta så mycket betalt som möjligt. Så här, ska man vara krass, det är ju liksom så här, ett företag, om man ska liksom ner i roten på det kapitalistiska systemet, så är ju ett företags uppgift att föra pengar från kundernas ficka till ägarens ficka för den risken som kunden tar. Liksom. Och där var ju en sån insikt jag fick för många år sedan, för jag var med i sånt här nätverk där man träffade en massa företagare och alla pratade om antalet anställda, omsättning. Och så här, och du vet, det skvalpade för mig hela tiden, ända tills jag kom på det. För att jag träffade en företag, han omsatte 100 miljoner, jag tror han hade 70 anställda och gjorde typ 3 miljoner i vinst. Och det var så här, 3 miljoner i vinst, ja, det är inte fy skam. Men du vet så här, ha 70 anställda och sälja för 100 miljoner, jämfört då med mig själv, jag omsatte då just det året, omsatte 4, tjänade 2. Så jag tjänade 60% av hans vinst. Men jag slapp allt arbete med 70 anställda och 100 miljoner omsättning. Att nå till syvende och sist så är det ju liksom resultatet som hamnar i fickan som är det relevanta. Och det är ju en typisk en chefsfråga. Arbetaren behöver ju inte tänka på det. Precis som när vi går på anställda jobbet så behöver jag inte tänka på marginal. Det är ju någon annans uppgift. Men som företagare så behöver jag ju ställa mig den frågan. Så hur kan jag liksom tjäna så mycket som möjligt på den nedlagda tiden? Och sen kan jag göra smarta avtal så att jag får den här återkommande liksom kanske den passiva inkomsten. Och då är man sen inne på liksom så här affärsmodeller. Till exempel, jag gillar ju så här prenumerationsmodellen är kanske bättre än konsultmodellen. Säljer jag timmar, ja då kan jag få mer betalt per timme. Det går snabbt att starta. Jag kan komma igång med en låg tröskel. Men när den timmen är såld så är den såld för alltid och jag kommer aldrig få den tillbaka. Medan om jag har en prenumerationsmodell, ja det kommer ju ta mycket, 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 mycket längre tid att komma igång med. Liksom, och inkomsten per månad kommer att vara mycket, mycket lägre i början. Men över tid, om jag sköter mina kort rätt och skapar värde för kunderna, så kommer den passiva inkomsten då vara mycket, mycket högre i slutet. Så det är därför många techbolag värderas med de här galna liksom värderingarna, för att ja, de har de här återkommande inkomsterna, för de ofta har en prenumerationstjänst. Det är ju därför Netflix har varit värderat på alltså sådana bizarra nivåer, eller Apple som får liksom den här löpande intäkten från App Store sådant. Så att jag brukar alltid så här, hur kan jag tjäna mer pengar? Och då kommer man in också på prissättning, som man också hade kunnat ha en hel poddserie om. Men jag, för att göra det enkelt när man började detta också, alltså mycket av det här är från Claes-Erik. Då sa han alltid så här, det finns bara tre ställen man kan ligga i pris. Du kan vara billigare än alla andra, alltså att du kan försöka prisa ut andra. Vilket är ofta folk har inte självförtroende, så det är där man börjar. Problemet är att det kommer alltid någon annan tjumme som gör det billigare. Eller så outsourcas det eller någon annan skit. Liksom. Så jag är ingen fantast av att liksom vara lägre. Sen kan du ligga där alla andra är. Liksom. Problemet med att ligga där alla andra är, då är du ju som alla andra. Liksom. Och du kan inte prata mer och det blir liksom lite så hugget och stycket. Och då kommer det sista, liksom så här, men var dyrare än alla andra. Och är du dyrare än alla andra, så kommer du alltid få berätta varför du är dyrare än alla andra. Och då kan man säga så här, men då kan jag lägga mer tid på det här. Jag kommer vara mer tillgänglig, jag kommer leverera detta i tid. Jag kommer inte försöka cut corners eller vad det nu än må vara. Eller så är man så här, vill du jobba med de bästa så får du betala efter det. Alltså du vet så här, man kan lite leka med det där. Men ligger du över alla andra så brukar hända är att då har man ofta tiden att skapa det där lilla mervärdet. Du vet, att bjuda på någonting, att lägga det där lilla extra. Men vet du vad, jag bjuder på det där eller vi gör det där.
Man har det mentala utrymmet också, yeah. För att man känner inte att jag får inte tillräckligt betalt egentligen för det här.
Jo, men bara så här, kolla en grej. Om du har en prisnivå, du höjer den med 33%, då har du råd att tappa 33% av kunderna och behålla samma intjäning, vilket innebär att du får 33% mer tid för de 66% av kunder du hade från början. Så att jag är liksom, och här finns, du vet så här, massor av exempel. Det fanns en rörmokare, du vet så här, han var tre gånger så dyr som alla andra. Men så var han så här, du vet, du kan ringa mig på en söndag eller, och du vet, jag kommer i tid, jag håller det jag lovar, jag kommer inte försöka blåsa dig på inköpskostnaden, etc. Och du vet, och jag betalar hellre den där liksom som låg dubbelt, för jag visste så här, han svarar när jag ringer, när jag behöver hjälp så återkommer. Och det är också spännande, för ofta när vi inte har något självförtroende så tror vi att priset är så himla viktigt. Men när man undersöker så här med kunder, så brukar ju priset inte hamna fram på sjätte plats. Att ofta är så här, okej, jag fick det billigaste men jag fick det inte i tid. Eller jag fick det billigaste men det var inte bra kvalitet. Alltså vi prioriterar, har vi väl bestämt oss för någon så vill vi ofta ha bra kvalitet, vi vill ha det i tid och massa andra bra garantier etc. Att priset kommer egentligen liksom ganska långt ner om man väl börjar liksom stå kvar. Medan folk ofta säger så här, priset är viktigast. Nej. Det är det oftast liksom inte.
Man ska heller inte vara rädd för att folk tackar nej till det priset. Man ska ju, vad var det du sa? Att ändå
Claes-Erik brukade säga så här, när du tappar 20% av dina offerter med uttryckliga motiveringen, det är för dyrt. Så det räcker inte att men vi valde en annan konkurrent för att vi tyckte de hade ett bättre erbjud. De ska säga så här, det var för dyrt. När du tappar 20% av dina kunder att det är för dyrt, då ligger du rätt i pris. Har du aldrig fått invändningen, detta är till alla som är företag, har du aldrig fått invändningen att du är för dyr, då är du för billig. Liksom. Och det blir också återigen personlig utveckling. Och jag vet exakt hur detta är. När jag var studentkonsult, hade min, liksom mitt första företag, då tog jag så här typ 105, då räknade jag så här, vad har mina kompisar? Och sen tog jag lite mer, då låg jag så här 150 kronor i timmen. Och sen så började jag jobba på det här managementkonsultföretaget hos Claes Erik. Och han var så här, alltså Jan, ja, du kan inte sälja för 150 eller ens 350, utan du behöver upp i 800 kronor.
Och jag var så här, för att det ska vara seriöst.
För att det ska vara seriöst, och du är inte student. Och jag var så här, liksom så här, från 150 till 800 kronor. Jag var så här, jag kommer förlora alla mina kunder. Och då sa han så här, alltså du behövde, jag hade 10 kunder. Han sa, du behöver bara behålla 2, 1,5 liksom. Mm. Och mycket riktigt, jag fick behålla 3. Vilket gjorde att jag tjänade mer pengar, och de som liksom 7 som jag tappade, ja, det var okej. Okay, liksom. Mm. Det finns något som heter, det är överkurs, men det finns något som heter olönsamma kunder. Alltså kunder som man inte borde lägga tid och energi på, för de kostar mer än vad de ger. Ja. Så att mitt råd är, var dyran, alltså så här, när det känns i magen är så här, liksom så här, kan jag verkligen säga detta priset? Gör det. Det är som löneförhandling. Liksom, har du tänkt säga 3, säg 6. Hamnar du på 4,5, det är ändå en vinst. Och sen kommer det också, beroende på vilken typ av tjänst det är, vad man lägger sig i pris. Men man behöver ju vara förberedd. Är du inte hantverkare och du har 100% beläggning, ja, då måste du ligga runt 1000 kronor i timmen. Hantverkare kan ligga på 500 spänn för att de har så många timmar. Men det finns ju en anledning till varför revisorer eller managementkonsulter eller advokater ligger på 2, 3, 4 tusen kronor i timmen, om de är liksom riktigt, för de har inte full beläggning.
Mm.
Sen kommer ju sweet spoten, du tar 4 tusen spänn och full beläggning, men där, där startar man inte. Det är liksom, då är man på elitserienivå. Men ja, du ska tappa kunder. Det är okej att tappa kunder. Liksom, ligg högre än vad man tror. Och sen kolla, vad ligger peer groups? Det finns liksom listor. Liksom, vad ligger konsult på inom försäljningen? Vad ligger en programmerare på? Eller, liksom sådant.
Ja, I mean, det, jag tror att det där är jättebra tips. För det som anställd så är det väl knappt en gång per år. Man funderar, vad kostar egentligen det jag...
Ja. Och då tänker man ofta inte heller, när man utgår från sin lön, då tänker man inte på arbetsgivaravgifter, du tänker inte på tjänstepension, du tänker inte på kontorsplats, du tänker inte på mobiltelefon, dator, redovisning, bokslut, och sen alla de där sankkost, du vet, när någon sabbar någonting, så som företag får du alltid stå för det, alltså försäkring. Så att du behöver ju liksom ha långt mycket mer än din lön. Så att ska man liksom, om jag istället får säga en timkostnad, så skulle jag säga så här, är man liksom egenföretagare, målet måste vara att ligga på runt 100 000, mellan 80 och 100 000 i omsättning per månad. Mellan 80 och 100 000. Så att tumregeln brukar vara att man ska omsätta 1 miljon per anställd. Och tittar man på många bolag och delar liksom deras omsättning med deras anställda, så märker man ofta att liksom de flesta bolag ligger på 1 miljon per anställd. Riktigt duktiga bolag ligger på liksom över kanske 1,5, 2, 3 miljoner per anställd. Sen finns det naturligtvis undantag från
och
det där.
Du tänker, vad ska få plats i den här miljonen? Det är ju lön och sociala avgifter.
Lön, sociala avgifter. Alltså ska du ha, man brukar väl säga tumregeln är att du får ut, din lön kostar dubbelt så mycket som det du tar ut i handen. Så ska du ta ut 30 000 i handen, så kostar det företaget, så måste du fakturera 60 000 ex moms. Så är liksom tumregeln. Och sen bör man lägga på, skulle jag säga, 20-30% för omkostnader. Alltså kontor, bokföring, bokslut, där. Och där kommer också vissa så här, nej, men jag ska lära mig bokföring själv. Nej. Utan outsourca det, både för att det liksom, det får inte bli fel, för det blir så jobbigt med Skatteverket liksom om det blir fel. Och sen nummer 2, det är ju inte en redovisningsfirma du har tänkt starta, utan det är ju, tanken är ju att du ska göra det du är duktig på, det som skapar värde åt andra. Så du ska ju göra det du är bäst på, allt annat är de facto en distraktion. Och då blir det ofta en prokrastinering. Så att jag är inte ett fan av när folk säger så här, men nu ska jag starta bolag och ska gå en bokföringskurs hos Skatteverket eller lära mig momsredovisning. Nej, du kommer ändå aldrig kunna det lika bra. Det är bättre att ha någon du kan ringa. Och en redovisningsmänniska tar typ 600 kronor i timmen. Det är väl en ganska standard going rate. Och då håller de ju koll på allt det du behöver kolla. Och du vet, då behöver du inte läsa på. Fortfarande idag så ska jag efter 20 år, så jag vet inte när jag ska skicka in moms och sådana grejer, utan jag får alltid ett mejl. Så jag säger, hej Jan, denna månad ska du betala de här pengarna till de här kontorna, till Skatteverket och till sånt. Och så säger jag så här, fine. Liksom.
Ja, det är jättebra att du säger det. För det här är en fråga jag hade också. Inte bara kring redovisning, men kring andra också. Att det blir lätt att säga, okej, starta eget. Ja, men då behöver man kanske en hemsida, och man behöver något mjukvaruprogram, och man behöver redovisning, och man behöver... När ska man direkt outsource allt som inte är core-försäljningen? Eller finns det ens något syfte att lära sig?
Om det är så att man siktar på att, ja, men jag vill försörja mig på detta bolaget. Alltså förstår du att inte... Att ha företag för att jag ska kunna leva på det, alltså istället för mitt arbete någon gång i framtiden. Sen kan man ju ha företag bara som en hobby. Mm. Alltså är du med? Alltså, ja, men då kan man ju lära... Jag startar företag för jag vill lära mig om bokföring. Ja, men det är skitbra. Men då är ju inte liksom... Då är det ju det som är syftet. Sen liksom, så att nej, jag tycker inte man ska skaffa sådana här bookie och göra bokföring själv. Utan jag anser att liksom så här, det man ska göra är att man ska lägga tid på försäljning av det man vill liksom göra initialt, och sen gör det du tycker är roligt. Tycker du bokföring är roligt, jag vill starta en redovisningsfirma. Men då är vi på liksom en annan spelplan.
Men jag tänkte en sak. Du hade ju Claes Erik som mentor.
Ja.
Ja. Vem var min mentor? Ja, det var ju Jan.
Ja.
Alltså jag tycker det är bra att ha en mentor.
Ja,
som kan, som fattar alla de här grejerna, som kan liksom leda en lite grann. Så att man inte lägger massa tid på saker som kanske man inte behöver, för att man visste inte.
Och så har vi, och vet vad, och du vet, nu låter det så mentor, och så är det så här, det är så människan har gjort i alla tider. Du vet, man var lärling. Man var lärling hos en mästare, och sen blev man själv mästare, och så lärde man
accelererar
andra.
Ju ens resultat och utveckling jättemycket. Man behöver ju inte ha det liksom, om man känner så här, men jag vill lära mig själv. Men jag tycker det är perfekt.
Ja.
Jag har inte behövt göra massa misstag.
Ja, men det sparar tid och massa annat. Så att, nej, så jag tycker liksom, och där kan man lätt hamna, liksom, då är vi återigen på personlig utveckling, att vi människor lever ju ofta, alltså återigen, nu ska vi inte göra det filosofiskt, men företagets uppgift är ju att sätta så mycket pengar i ägarens ficka som möjligt. Så när man har anställda på liksom, var man jobbar, som till exempel är börsnoterat, då finns det ju krav från aktieägarna att man till exempel ska köra sparprogram. Men så då vill ju företaget dra ner på liksom löner till sina anställda, eller inte löner ska bli bra. Så att de majoriteten av oss som har liksom kommit från en anställd, vi är ganska vana att leva i att pengar är brist. Med att det är brist på pengar, det är brist på tid, så jag måste anstränga mig, jag måste jobba hårdare, jag måste anstränga mig mer. Och du vet, det är ett ganska tufft liksom liv. Och det är då man ofta i den här stående, i den här bristen, som man tänker så här, gud, jag ska inte lägga 600 kronor på en redovisningskonsult, för att de 600 kronor hade jag kunnat använda till mig själv, och så lägger jag de här 3 timmarna på att lära mig bokföring, för att det ingår, och så hittar man någon rationalisering. Vad man inte tänker är så här, men om du istället hade lagt de 3 timmar på att sälja och dra in 3000 kronor, då är det ju inget konstigt att lägga 600 kronor på en bokföringsperson. Vi hamnar ofta i de här tankefällorna att pengarna är så mycket värda. Medan som företagare så måste man nästan tänka så här, det finns hur mycket pengar där ute som helst. Det är bara mitt sätt att hitta på så bra sätt som möjligt att hämta in dem till mitt företag. Och det är där... Som jag är så här, liksom, att vara det här kreativa, och där hamnar ju jag nu i subjekt, för jag älskar ju affärsutveckling, jag kan ju inte sluta. Men liksom så här, okej, ser jag en banan så är min första, ja, du vet, jag kan sälja bananen. Sen bara, fan, det är nog bättre att hålla en kurs om bananer. Då kan jag sälja den här bananen till flera. Och sen bara, fan, nu har jag hållit på kurs om den här bananen. Ja, fan, jag borde spela in en YouTube-video om bananöppning, för då kan jag sprida den till massa av människor. Är du med? Och plötsligt så är du med? Så har man liksom utvecklat det där och har liksom en mycket större intjäningspotential liksom till det där. Och där tycker man sånt är svårt. Ja, men du vet, ta hjälp. Du vet, det finns forum, det finns vårt forum och liksom det finns, oftast har man ju någon företagare någonstans i sin omgivning.
Jag tycker man ska umgås med andra företagare.
Ja.
Och det kan vara så att man ser på någon att ja, men så vill jag också tänka och göra. Och så kan det vara att man ser på någon annan att nej, men det där är inte riktigt min grej.
Ja.
Man lär sig mycket av att vara med andra företagare.
Ja. Och ofta älskar jag, för de blir ju ofta... Det minns
jag. Glada att när vi var med dem.
Ja, men det minns jag ju, som du vet, när vi gick på första liksom så här företags liksom, eller när jag gick så här information hos Försäkringskassan, och så var de så här, ja, vilka är anställda? Jag räckte dem på hand, så ja, vilka har företag? Så räckte jag, var typ själv. Ja, du är en sån.
Vad var det för någonting du var?
Ja, men det var för säkert då, så här föräldrar innan Freja, innan skulle Frejas, liksom så här, jag skulle fatta hur det funkar med SGI och sådant. Så att du vet, som företagare är man ganska van i så här, jag ska nog hålla lite låg profil. Du vet, så när någon kommer och ber om hjälp, så blir jag så här, åh, titta, här är alla grejerna.
Någon annan som vill bli företagare.
Ja, bra. Och sen sista grejen också, men du märker så här entusiasmen här.
Jag älskar det.
Målet, om man driver företag, då brukar jag också säga, detta också provocerar skiten ur många. Om du på sikt tjänar mindre på att driva ditt företag och göra det som du gör än om du hade gjort motsvarande grej som anställd, då gör du liksom något fel i ditt företagande. Mm. Så målet över tid med ett företag måste vara att jag tjänar mer, eller jag jobbar mindre, eller jag har liksom mer valfrihet. Man ska inte gå med på, som jag vet, alltså om jag skulle vara en kompis som provocerar, brukar skapa dålig stämning, jag säger så här, det finns så många där ute som kallar sig företagare, men de är egentligen arbetslösa med F-skattesedel. Och jag är så bara, okej. Men
vänta här nu, du pratade ju om att man inte ska jobba för mycket och känna mindre frihet.
Nej, jag säger att om du tjänar mindre och jobbar mer med, liksom, med ditt företag än vad du hade gjort med motsvarande arbetsuppgifter som anställd, då gör du någonting fel. För att det kommer så mycket sidogrejer i ditt företagande, och det är inte tanken att du ska jobba 80 timmars veckor, för det är ju där myten om företagare, du vet, det är som du sa så här, man brukar säga att största fördelen med att vara företagare är att du själv får välja hur du vill lägga dina 80 timmar i veckan. Och jag köper inte det, utan jag tänker att om man då ska ha ett livsstilsföretag, då måste man ju kunna ha möjligheten att tjäna mer och jobba mindre.
Mm.
För annars kan jag ju väl lika gärna skita i det, slippa ansvaret, slippa försäljning, slippa allt det där och bara göra min grej.
Exakt. Mm. Men det är något, och det är den myten som har hållit mig från att ens våga drömma, för det är, så här, det är inte jag intresserad av. Sen när jag började lyssna på, vem är det som säger det här? Det är ju sällan företagare.
Nej,
men det är ju nio, nio fall av tio någon som är anställd. Som, nej, men det, du vet, då blir det jobb bara, och då blir det rittan och då blir det rattan. Okej, okay, men har du gjort det? Nej, det har jag inte.
Ja, bra. Ja, men exakt. För då blir en rationalisering till, varför gjorde du inte det? För att om det inte vore som jag inte hade den storyn, ja, då hade jag ju varit tvungen att göra det.
Ja.
Och det vågar jag ju inte.
Det så kan då är också det bättre vara någon som har misslyckats med sitt företag och sen blivit anställd igen. Och det finns ingen som helst skam i det.
Nej.
Men man får lov att misslyckas.
Tvärtom skulle jag säga så här, grattis till den arbetsgivaren som lyckas anställa en sån person. Mm. För att snacka om att den personen är van att ta ansvar och liksom
är proaktiv.
Och proaktiv och, liksom, och en sån person som någon gång har betalat sin egen lön. Man är sjukt mån om liksom, när man skapar värde och när man inte skapar värde och man sitter hos någon annan. Mm. För att man är så här, shit, detta är som mina pengar.
Men fler frågor, Monica?
Ja, men på tal om det här med kanske att outsourca, bara en kort tilläggsfråga. Om man tänker då anställning eller att ta in hjälp i form av andra människor. Hur ser ni på det?
Då skulle jag säga så här, lite beroende på vad man tycker är kul och hur man är som person. Liksom. Så till exempel, jag har ju insett, jag är en ganska värdelös chef. Eller så här, nej, jag är inte en värdelös chef. Jag gillar inte att vara chef eller ledare. Jag vill kunna sitta och pyssla. liksom med mina grejer, och jag vill inte ha utvecklingssamtal med någon annan. Jag vill inte liksom så här, jag träffade Nordnets marknadschef för några år sedan, en tjej, nu minns jag inte vad hon heter. Och så hade vi liksom en middag och så käkade, och så sa jag så här, men du vet, om du har en medarbetare som gör en skitdålig presentation, vad tänker du då? Och då var hon så här, ja men det är ju skitbra, du vet, då finns det utvecklingspotential, och då kan jag sitta med den personen så kan vi gå igenom presentationen, och jag kan visa hur de kan göra det nästa, vet, och du vet, och sen växer de och så gör de det mycket bättre.
Och, jag, alltså, vet, och det är bra för företaget.
Och det är bra för företaget, och det är bra liksom så här, och du vet, jag ville
så här, hon var intresserad av medarbetarnas utveckling. Ja. Du är inte det, John.
Vet, om någon håller en kastpresentation för mig på det sättet, då, alltså, du vet, jag
har en annan approach till det, men jag tycker ju det är, man ska inte värdera något av det. Nej. Men det är olika sätt. Liksom.
Ja, men då vill jag säga så här, då har jag i alla fall idag, när jag börjar bli liksom 40 plus, självinsikt nog är att jag ska inte ha anställda, för det är inte bra för dem, det är inte bra för mig. Så jag jobbar ju jättegärna med andra ensamkonsulter eller andra experter. För då behöver jag inte bry mig om liksom sockerkaka-katter. Utan du vet, då har den en uppgift, jag har en uppgift, vi träffas. Då pratar vi om uppgiften och garvar lite och det där.
Och de förstår vad de ska göra.
Och de förstår vad de ska göra utan att jag behöver arbetsleda dem. Mm. Är du med? Så att jag kommer aldrig ha någon anställd i mitt företag. Och det kommer ha vissa positiva och vissa negativa konsekvenser. Om man är en person som gillar andra människor, man gillar team, etc. Jag är ju en dålig lagspelare liksom. Ja, men bygg ett team. Så där finns inget rätt eller fel svar, utan Nej. Där skulle jag säga utgå från dig själv.
Ja, hur är du, Monica? Vad skulle du säga att du är för en person?
Jag kring ett chefande, så det tråkiga är ju allt det administrativa som kommer kring det. Det är ju bara döden.
Så då är det sen, kanske sånt som du...
Ja. Sen kan jag tycka att det är ganska kul att kanske se någon som är som jag, men 5 år sedan. Om man kan bara lite liksom hjälpa och tweaka och titta dem, så kan de ta dem många steg framåt. Just den här coaching-biten kan vara intressant, men att liksom administrera kring anställda och löner och semester och allt sånt. Nej. Ja.
Nej.
Mm. Sen kan det är det som är lite som varför jag ställde frågan just för att man säger, ja men man behöver anställa lite så här. Nej,
och det kan man också outsourca. Det finns ju HR-firmor och sånt. Så där, jag tror att man behöver titta från case to case, och man behöver framförallt vara ärlig med sig själv. För att dessutom är man bara 2 i fördel eller 3, det kräver ganska mycket av en. Och sen till exempel för mig, jag som jobbar hemma, då var det också så här, om vi ska ta in en anställd, du vet, kan vi ha kontoret hemma, är det okej? Okay? Och liksom så här, då ska någon komma in 8:30 och då måste jag ju vara på kontoret 8:30. Alltså du vet så här, det var massa bara
som var massa frihetsgrejer för
mig. Ja, så för mig. Men jag ska ge ett bra tips, där också ett boktips. 4-Hour Work Week av Tim Ferriss. Fantastisk bok. Och apropå outsourcing, för då pratar han om, alltså där finns ju sådana sajter som Fiverr, Upwork, etc. där man kan outsourca till folk utomlands. Och idag så är det ju väldigt mycket jobb man kan göra digitalt. Och där finns svenskar runt om i världen. Du vet, så att vid ett tillfälle så hade jag en kille i en kundtjänstroll som jobbade i Thailand. Vilket var, han var så här, du vet, mycket lägre lön, för han var så här, han var 22, jag trivs skitbra i Thailand. Och sen var det dessutom en så här annan tidszon. Så att då hade vi liksom, så här, liksom support dygnet runt. Vilket hade varit liksom omöjligt i Sverige. Och sen har vi liksom, när du skulle göra något så här säljmaterial, då hittade du en brasiliansk designer som liksom så här tog 200 kronor för att göra en broschyr. Du vet, du kan inte gå in på en svensk reklambyrå utan att det kostar dig 50 000.
Liksom, ja, nej, men det är bra. Men det är en bra bok, den där 4-Hour Work Week.
Ja.
För att där får man liksom, det är lite så i storyformat, hur han gjorde, hur han tänkte. Och detta var ju så 10-15 år sedan, va?
Gud, ja.
Och väldigt så tidig liksom med att tänka på det viset, att ta in hjälp från andra världsdelar och frilansare.
Så att om jag skulle säga något generellt, outsourca så mycket som möjligt så att du kan liksom göra din core business. Alltså allt annat är ju stödfunktioner för att du ska kunna göra det du gör. Och där skulle det också vara så här, var kreativ. Alltså så här, du vet, det finns virtual assistants, det finns allt finns där ute, liksom hemsida. Varför betala en svensk firma 35 000 för en hemsida när du kan få en lika bra eller bättre för 3 500 av någon som sitter i Ukraina, du vet, i något jävla skyddsrum i dagsläget. Nej, men, ja, okej, men det var överdrivet.
Det
men
var det, överdrivet,
men det,
ja.
Men det är ju så.
Men någon annan europeiskt land där de liksom, ja, har en annan prisbild kan man väl säga, och att de förstår designen. Yeah. Som inte är då asiatisk till exempel. Yeah. För att det har vi ju upplevt, att vi har fått något helt någon helt annan, ja,
bildspråk. Man får mycket liksom äventyr med utländska kulturer. Men min poäng är inte så här, utnyttja billig arbetskraft.
Nej.
Det är inte det som är min poäng. Utan min poäng, när vi har ju anställda i Indien till exempel. Vet, då betalar vi dem liksom mer än vad genomsnittslönen är för en programmerare i Indien. Mm. Men det är fortfarande en sjättedel av vad en civilingenjör i Sverige kostar.
Mm. Ja, och de är ju duktiga.
Och de är ju minst lika duktiga. Eller liksom så att, ja, outsourca mycket mer än vad du tror.
Mm.
Blir man duktig? Och så jag ska vara helt här. Det är ju det som är hemligheten i vårt bolag. Hur kan vi omsätta 4 miljoner på 2 pers? Ja, för att vi outsourcar ganska mycket till liksom andra. Alltså det ska vi säga så här, eller så här, ljudet, den som har bearbetat ljudet i detta poddavsnittet sitter i Serbien och kan inte ett ord svenska. Han har gjort alla 260 avsnitten. Han var så här, du Jan, vi har jobbat i 5 år nu. Du vet, jag har börjat lära mig svenska. I alla fall den första meningen så bara, idag är det dags för avsnitt. I think that means... Today, this is the episode. Liksom. Så att, och du vet, jag hade aldrig gissat. Du vet, folk blev så här, va? Hur kan ni låta någon klippa som inte kan språket? Jag var så här, det är ingen som har klagat på 260.
Var det han som jobbar med tv?
Ja, sen har vi Ranku som liksom gör klippningen när vi har flera kameror. Han jobbar på serbiska televisionen och sen klipper
han. Han förstår liksom den naturliga.
Ja, han fattar så här, nu pratar den, då borde jag snart prata den, då klipper jag och mixar. Och du vet, och då gör han det för 40 US-dollar per avsnitt. Men så här, vem i Sverige hade klippt 1,5 timme YouTube för 400 kronor?
Mm.
Alltså...
Ja, nej, men det är jättebra att du säger det där, för att det är lätt att tänka att ah, nej, men jag ska inte utnyttja arbetskraft. Och nej. Sen också, nej, men jag kan ju tekniskt sett göra det själv, eller jag kan lära mig, eller jag ska göra det själv. Just ja. För att det kan vara svårt att bara... som jag tror att din personlighet lite, att bara våga fråga och våga släppa det och inte liksom fokusera på det.
John, jag tänker också, alltså en hel del kan du ju själv.
Jaja.
Det är ju så. En del av ens utveckling när man jobbar med sitt företag, det är att man lär sig lite grann.
Mm.
Och sen så inser man att detta tar för lång tid för mig. Mm. Jag ber någon som är duktig på detta att göra det så att jag kan ägna mig åt det som jag behöver göra idag.
Eller, alltså du vet, i min värld så blir det slöseri på tid.
Ja, jag förstår. Du har ju tagit det så långt. Ju.
Ja, men, och så måste man resonera som företagare. Alltså, ja, chefen måste resonera så här. Okej, om jag skickar ut arbetaren till en kund, då kan jag få 1 000 kronor i timmen. Om jag låter arbetaren göra bokföring så är det 600 kronor i timmen. För det är vad vi sparar istället för att anlita en redovisningskonsult. Så att arbetaren nu sitter och gör bokföring, det kostar oss 400 kronor i förlorad intäkt för varje timme arbetaren sitter och gör bokföring.
Mm.
Är ni med?
Mm. Mm.
Och det är bara att ta den där liksom, skillnaden däremellan. Sen får man också ta det till nästa steg. Alltså jag drog ju detta för långt vid ett tillfälle. För att jag gillar ju att programmera, det är ju min passion. Men då var det så här, shit, jag kan ju köpa en programmerare för $10 i timmen. Och så köpte jag en programmerare. Och sen så slutade jag programmera själv. Och sen 3 år senare så var jag så här, shit, jag saknar programmering.
Mm.
Och då kunde jag liksom gå tillbaka. Men skillnaden är nu att jag har ju kvar programmerarna. Men nu programmerar jag bara det jag tycker är kul. Så jag jämför det är som att jag är den där personen som liksom, jag gillar inreda ett rum. Men jag gillar måla, men jag gillar bara måla halva väggen. Så nu målar jag bara halva väggen på ena sidan och sen säger jag till andra, måla resten i samma färg. Och då får jag liksom maxa.
Man får lov att göra så.
Ja, och då får jag lov att maxa den här upplevelsen. Och vad var det jag tyckte var roligt? Liksom, egentligen. Så att man får lov, så att ibland behöver man inte alltid ta allt med pengarperspektivet. Utan ibland kan man liksom också få undra sig, men gör det då så att du får ett added value. Liksom, så här, nu programmerar jag bara det jag tycker är roligt. Ja, men jag tar bara bokför, bara liksom, kundfakturorna. Jag skiter i leverantörsfakturorna, det får någon annan göra.
Mm. Mm. Liksom. Ja, men det är ett bra tankesätt. Tänka lite så här,
ja.
Energi.
Ja, mm. Ja, eller hur?
Man arrangerar sin energi. Mm. Ja.
Snyggt. Du, Monica, jag tänker faktiskt, alltså, jag vet inte om ni har tänkt på, vi har pratat en och en halv timme.
Nej, det har jag inte.
Så att jag tänker faktiskt att vi måste runda av detta avsnittet innan jag vet, lyssnarna blir så här. Men jag tänker att detta, alltså jag tycker att detta var så roligt, så jag skiter i om lyssnarna gillar detta eller inte, utan jag tänker att vi tar ett avsnitt till.
Jag vill det.
Om du vill, för jag gissar att vi inte är igenom dina frågor.
Nej, inte alla, nej.
Ja, men bra. Men, ja. Då gör vi så här, vi rundar av för idag. Ja. Och så tänker jag så här, Karo och Monica, vad är era guldkorn? Vad tar ni med er liksom, från det vi har pratat om?
Ja, Monica, vad tar du med dig?
Högt och lågt. Första, bara det första, att vilken bolagsform. Det är så skönt att få det, eller dina tankar kring det. För att det är bara en enkel grej som kan vara att man fastnar. Att det ska komma igång, för man tänker inte administrativa. Och sen det andra, att våga fokusera på försäljningen och släppa allt det andra. För det är också mycket där, tror jag, mina rädslor har varit kring. Att så här, om jag kanske vet vad jag vill göra och sälja, men allt det här andra med att starta bolag. Jag är ju ingen expert på det, så hur ska jag då kunna starta ett bolag? Att det var, och kring allt från tjänster till anställda till outsourcing. Ja. Så att det var.
Och där, vet du vad, där är till och med så här, kan man sälja och tycker det är kul att sälja? Det finns alltid människor som producerar. Och vi har idag i Sverige och i världen, det är mycket, mycket svårare att sälja in någonting än att producera någonting. Så kan man bara sälja, då löser sig allt annat.
Mm.
Det, alltså, så är det, och det talar ju rakt in i din värld, och sen för alla andra så är det så här, det är en fantastisk potential att bli bra på försäljning. Jag tycker att försäljning, kan man sälja så kommer man alltid ha ett jobb, alltid. Det är så här garanterat liksom. Vad tar du med dig, Karo?
Nej, men jag tänker också på att du har mycket roligt framför dig.
Ja.
Det har du ju. Du verkar ju tycka om också den här interaktionen med människor, och det ingår ju jättemycket i försäljning. Så då får man liksom se det som att man får träffa många människor.
Ja.
Man får ha jätteroligt faktiskt. Det är jättekul att sälja.
Ja, det är det. Snyggt. Men då tänker jag så här, Monica, ett fantastiskt stort tack för det här. Och vi säger inte farväl eller så, hoppas du kan komma tillbaka. För du kommer komma tillbaka nästa vecka.
Det är jag som ska tacka. Tack.
Tack.